Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus, vi ber. Konung, du som bar för oss de djupa såren, du som gav ditt liv för fåren, du är mild och tålig, mäktig i de svaga, låt vårt lov dig välbehaga. Själv ditt verk i oss stärk, må möjligt alla för ditt kors nedfalla. Ja, Herre, kom och visa dig för oss, så vi får se dig i din smärtas skrud som du bar för oss. Amen. Texten för predikan är episteltexten som vi hörde från andra Thessalonikerbrevet 3. Jag läser den på nytt, den är så kort. För övrigt, bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er. Och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tro. Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Under det senaste året har vi fått många bevis för att mörkret tätnar i vår värld. Fientliga och onda människor finns runt om oss i världen. Och det är inte långt från oss heller. Visst har den ryska aggressionen mot grannlandet Ukraina tagit sådana uttryck som man inte har kunnat vänta sig i ett civiliserat land i dessa tider. Också här i vårt fredliga land har vi rustat upp och Jesu ord till sina lärjungar inför den sista vandringen tycks bli vår riktlinje. Den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett. Och lite senare när Judas hade förrått Jesus med en kyss sa han: nu råder mörkrets makt. Vi frågar, hur kan vi ära Gud och hans ord i allt det här? Kan vi tala om Guds kärlek när vi ser så mycket ondska? Hur kan vi ha någon förhoppning om att bli räddade från fientliga och onda människor? I vår text talas det två gånger om det onda. För det första, det är en uppmaning att be att vi blir räddade från fientliga och onda människor. För det andra, får vi en förvissning om att Herren i sin trofasthet ska skydda oss från den onde. Paulus förnekar inte ondskan i världen. Det handlar om samma sak som Johannes skriver i sitt brev. Världen är den ondes våld. Här finns en realistisk insikt om att Paulus och hans medarbetare ska råka ut för mycket ont. Men samtidigt ska de ha trygghet i honom, i Herren. I Herrens kraft och nådiga beskydd. Idag på palmsöndagen har vi temat ärans kung på lidandets väg. Under fastetiden har vi följt Jesus i hans kamp. Först mot djävulens frestelser, sen mot onda andar. Mot de följder som djävulen lägger på oss här i världen på grund av synden. Sjukdomar och nöd av olika slag. Senaste söndag såg vi hans kamp mot otron och avfallet. Särskilt i hur överste prästerna och de äldste försökte hitta möjligheter att döda honom. Låt oss minnas att det är vi som genom vår synd har drivit Jesus att gå lidandets väg. Vägen mot korset. Trots att vi har gjort sådant så älskar han oss och vill ha oss hos sig som Guds barn. I dagens predikan ska vi fråga hur Gud styrkar och skyddar oss från onda människor och från den onde. Jag vill dela in predikan i tre delar som alla syftar till att ge Gud ära. Det första, be att Herrens ord ska spridas och äras. Det andra, se på Guds kärlek och Kristi uthållighet. Det tredje, i honom får vi kraft och skydd. Vi börjar då med att ära Guds ord. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat, liksom hos er. Vi ärar kungen då vi ärar hans ord. På liknande sätt vanärar vi Kristus om vi föraktar hans ord, förnekar det eller låter bli att lyssna till det. Därför klingar det falskt när man föraktar Bibeln, Guds ord, och ändå menar att man lyssnar till Jesus. Jesus säger ju i Johannes 14, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mitt ord. Ordet som ni hör är inte mitt. Det kommer från Fadern som har sänt mig. På vilka sätt kan man då förakta eller underlåta att hålla fast vid Jesu ord? Vi ska se på tre olika sätt. Det första sättet är att öppet förneka Bibelns auktoritet och ofelbarhet. Genom att motarbeta Guds ord, undergräva det, förakta det. De som gör så räknar med att Bibeln är en mänsklig bok med fel och brister. Precis som vilken annan mänsklig bok som helst, tänker man. Det här synsättet härstammar från bibelkritiken som vann insteg i den akademiska världen på 1800-talet. Den kallas på ett vetenskapligt språk för historisk kritisk bibelforskning. När man hör uttryck som den moderna Jesusforskningen eller den moderna Paulusforskningen ska vi dra öronen åt oss. Likaså om man talar om den historiska Jesus är man ofta ute efter samma sak. Det kommer in förvanskningar, motstånd mot det som Gud har gett oss i sitt ord. Man använder vanliga vetenskapliga premisser för att avgöra vad som kan tänkas vara historiskt och vad som är mänskliga påfund, sånt som kallas myter och legender. Det låter ju väldigt bra, men det leder så fel. För det väsentliga är, det ger inte Gud den ära som tillkommer honom. Gud är undrens Gud. Det största av alla under såg vi för en vecka sedan på Marie bebådelsedag. När Gud kommer till jungfrun, den helige ande avlar ett barn i jungfrun som inte har varit med någon man. Det här är ju helt ofattbart, och det är därför också som just den punkten blir föremål för så mycket kritik av den moderna forskningen. Man försöker komma förbi de här texterna. Enligt den historiskt kritiska forskningens mest radikala förespråkare gjorde Jesus inga under. Helt enkelt för att under inte brukar ske. Människor brukar inte göra under i normala fall. De här undren som Jesus gjorde kan inte upprepas av oss idag. Därför kan det inte ha ägt rum. Vem har hört någon påstå att man har förvandlat hundratals liter vatten till vin i ett ögonblick? Men just därför förkastar man också skapelsen, syndafloden, uttåget genom Röda havet och naturligtvis det under som profeterna gjorde. Allt det här var viktigt och självklart för Jesus och apostlarna. Och med det följer också att man i samma anda förnekar jungfrufödelsen och rent av Jesu kroppsliga uppståndelse från de döda. Så här har mörkret sänkt sig över dagens upplysta människor. Grundlögnen är att det inte finns någon Gud som kan ha skapat världen och gjort under. Gud ges inte tillbörlig ära. Det andra som vi ska säga är att förvanska Guds ord, alltså att lägga in andra betydelser i orden än vad som ursprungligen har avsetts. De som gör så verkar tro på Bibeln och är fromma i många fall. De använder sig av Bibelns ord. Det här är någonting som med en djupare blick, en djupare kritisk granskning av vad man säger, visar sig vara förvrängningar av vad Bibeln lär. Tyvärr är det här som en stor del av folkkyrkans präster och biskopar sysslar med idag. Till exempel ordet kärlek får en annan betydelse än när Jesus lär oss att älska varandra och älska hans ord. Vi ska lite komma tillbaka till det lite senare. Men de som förvränger Bibelns ord är vargar i fårakläder, som Jesus varnar för. Eller falska apostlar, som Paulus beskriver det i 2 Korintierbrevet 11 med följande ord. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar. Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt om även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. De som tänker så här vill inte vara så radikala att de direkt erkänner att de inte tror på det som Bibeln säger. De verkar fromma och har gott förtroende. Men just därför är de farliga för tron, enligt vad Paulus skriver i Romarbrevet 16 kapitel. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning om. Håll er borta från dem, för sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Sen det tredje. Genom att inte bry sig om att använda Bibeln. Det är också ett sätt att förakta Gud, vanära honom och hans ord. Det här gäller tyvärr troligen de flesta av de namnkristna människorna i vårt land och i de gamla kristna länderna. Paulus säger i 2 Timoteusbrevet så här om dem. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från det. Det är skrämmande när man följer frågeprogram i TV både i Finland och i Sverige. Om någon fråga kommer att beröra Bibeln, bibelkunskap. Det är väldigt sällan någon kan svara på sådana frågor. Som direkt står tydligt beskrivna i Bibeln. Bibelkunskapen är till stora delar helt ute idag. Kanske med några få undantag där det finns troende lärare i någon by eller församling. Då skolorna via de nutida läroplanerna svikar uppgiften att undervisa i kristen tro och bibelkunskap, så måste de kristna familjerna axla ett större ansvar att sköta undervisningen i den kristna tron hemma. Kristna familjer, särskilt fäderna, har ansvar för att undervisa barnen i bibelkunskap och i Luthers lilla katekes, som förr var centrala ämnen i folkskolan, men som numera inte används. Och låt inte era biblar ligga oanvända. Alla de här sätten att missbruka Guds ord är ett uttryck för att vara nära Kristus. Att öppet förneka Guds ord, att förvränga det, så det inte stämmer med vad det står skrivet, eller att låta Bibeln vara oanvänd. Nej, be att Herrens ord snabbt blir spritt och ärat. Och gör vad du kan för att det ska ske. Var frimodig trots hån och gyckel och försvara Guds ord när det angrips. Så ska vi se på den andra punkten. Se på Jesus. Det utgår ifrån slutorden i texten. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet. Jag vill också citera några ord från Hebreerbrevets 12 kapitel. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Guds kärlek är inte någon allmän välvilja så att han skulle acceptera allt och alla bara för att han är en sån att han vill ha alla med. Ibland hör man tankar om att Gud är just en sån, vi är alla hans barn. Ni vet, man sjunger om att ta varann i handen. Det var sitta i en ring och ta varann i handen och så är Gud allas pappa och vi är alla hans barn. Visst är det en vacker bild av Guds kärlek, men inte det så att han bara sysslar med det positiva. Bara den här känslan, den här gemenskapen. Nej, för han har en kamp att utkämpa för att världen är den ondes våld. Och vi är i risk att falla offer för honom. Därför är han angelägen om att lära oss, vakta oss för den onde. I denna yttersta tid rasar djävulen mer än någonsin. Guds kärlek visar sig att han räddar oss från den onde. För han säger ju i vår kända lilla bibelvers: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi ska inte behöva gå förlorade. Det var därför han kom. Därför gick han lidandes vägen. Johannes understryker i sitt första brev: detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Det är alltså inte så som man ofta tänker idag, att kärlek är någonting som man själv definierar. Visst kan människan tänka ut och göra mycket gott av medmänsklig kärlek. Men den kärlek som vi tror utgår från vår godhet är belastad av vår egoism. Den är präglad av synden fast den kan ta sig fina uttryck. Den sanna kärleken utgår från Gud. Den uppstår när vi betraktar Jesus och vad han undervisar oss i sitt ord. När vi ser på honom och på hans lidandes väg får vi lära känna hans kärlek. Så som det uttrycks i Hebreerbrevet som vi citerade: trons upphovsman är Jesus och han är också trons fullkomnare, början och slut. Genom att se på Jesus lär vi känna hans uthållighet. Då vi ser honom rida in i Jerusalem uppburen av människor som lägger ner sina kläder framför honom och hurrar, så kanske vi inte kommer att tänka på uthållighet i första hand. Inte kan det vara svårt att orka när man blir hyllad, utropad som Messias, Davids son. Men det dröjde inte länge förrän hosianna-ropen förbyttes i uttryck, i ordet korsfäst. Korsfäst honom. Under den långa natten i Getsemane, inför de långa och utdragna förhören och särskilt under de långa, skamfyllda och oerhört smärtsamma timmarna på korset, då behövdes uthållighet. Och det visade Jesus prov på. Han måste, som Hebreerbrevet säger i det femte kapitlet, lära sig lydnad genom sitt lidande. Tänk vilket märkligt uttryck. Han måste lära sig lydnad. Han som var Gud själv måste lära sig lydnad. Han måste själv bli en människa. Han måste gå igenom allt ont som en människa drabbas av för att lära sig lydnad och uthållighet. Därför ska vi inte skämmas för honom ens när han är som mest utblottad och hånad. Låt oss inte göra som Petrus som i de avgörande stunderna säger: nej, 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 jag vet inte vem han är. Men vi kan tänka på att just den här berättelsen om Petrus som förnekade Jesus. Den är ett härligt evangelium för oss när man ser hur det slutar. Hur Jesus upprättar honom. Av den berättelsen kan vi veta att vi kan inte göra något så ont och bedrövligt att vi inte skulle kunna gå till Jesus. Och han skulle ta emot oss. Om den store lärjungen Petrus som själv valdes av Jesus för att bli hans apostel fick många förtroendeuppdrag, om han svek så gruvligt och ändå på nytt kallades till herdeuppdrag, så ska ingen av oss säga att vi är för dåliga. Det som det handlar om är att se på Jesus. Att hylla honom som den kung han är. Att se att han mitt i sin förnedring på lidandes väg är den som vinner segern över den onde. Därför kan han också skydda oss från onda och fientliga människor. När vi är i hans sällskap. Så har vi slutligen några ord om hur vi i Jesus får kraft och skydd från det onde. Många gånger misströstar vi när vi inte ser något hopp här i världen. Vad kan vi göra som enskilda kristna när det bara tycks gå mot det sämre? Det brukar diskuteras, vad kan vi som enskilda människor göra för klimatförändringarna? Vad kan vi göra när det tycks svara som att ondskan tar över allt mer? Ja, mina egna försök att leva ur den kristna kärleken misslyckas. Den onde kommer och anklagar, hur kan du tro att du är ett Guds barn, du som inte lyckas i det minsta? Det står i en sång, låt Satan ryta en, hur kan du vara ett barn till Gud, den Herrens Jesu brud? Han pekar ut min synd, min resdräkt bara, men tiger om min sköna bröllopsskrud. Låt oss ta ett steg tillbaka. Lyfta blicken, se på Jesus. Du är inte ett Guds barn för att du är så duktig. Du är Guds barn för att han i dopet har klätt på dig en dräkt som är ren. För den är tvättad i Jesu blod. Och förblir du i den dräkten ska ingen djävul få ta av dig den dräkten. Jesus sa, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Det var han som började. Han såg dig där du var på en olycklig väg, bunden av djävulen på väg mot helvetet. Han förbarmade sig över dig, löste dig och kallade dig i dopets vatten att vara hans. Och han har också försett dig med den andliga vapenrustningen för att du ska strida mot djävulens alla angrepp. Då den onde ansätter oss och ska vi vädja till rustningen som håller. Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. Det är alltid hos Herren vi ska söka kraften. Vi ska inte söka kraften hos oss själva. Det är till hans ord vi ska söka oss för att bli räddade från fientliga och onda människor. Och det är genom att se på Jesus och hans tålamod i lidandet som vi själva kan uthärda de bedrövelser som vi tycker att vi drunknar i. Också de bedrövelser som kommer från vårt onda kött som aldrig tycks lära sig att lyda Guds bud. Hur eländet än utbreder sig och hotar oss, så har vår Herre ändå haft ett ännu större elände för att rädda oss från den onde. Det är hos Jesus som vi har både kraften och tryggheten. Med Paulus får vi säga, när jag är svag, då är jag stark. Och Jesus har ju sagt, ingen ska rycka dem ur min hand. Därför ber vi att han alltid ska hålla sin hand över oss. Låt oss tacka honom för hans trofasthet. Därför vill vi prisa, prisa dig alena, dig Guds lam, du helga rena. Dig du ärans konung, konung utan like, som mig kallat till ditt rike. Prisa dig, lär du mig att åt dig frambära evigt lov och ära. Amen.